Jag börjar med att läsa från Psaltaren 121. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.
Vill jag säga Bibalala na iriti Jesu. Det är sango och det betyder jag hälsar er alla i Jesu Kristi namn. Man kan inte börja en gudstjänst eller en samling i Centralafrikanska republiken utan att säga det. Och det känns naturligt idag att säga det. Och det är ett fantastiskt namn att få hälsa i. Det är mycket roligt att vara i Sverige igen. Och vara i Krokslätt och träffa er allesammans. En del träffade jag förra söndagen och jag har träffat tidigare också. Och det är roligt. Ja, kan man säga roligt? Ja, det är det. Att få fira gudstjänst tillsammans med er. Jag uppskattar att det är på svenska. Jag förstår vartenda ord. Och också att det är i min kultur. Så jag förstår bakgrund och så. Så jag behöver aldrig börja tänka på ja, vad menar han nu när han sa så? Eller vad menar hon nu när hon sa så? Ja, det känns, man kan vara mycket mer avspänd på det här sättet. Ja, jag har ju varit borta nu hela hösten. Kom hem precis före jul. Jag var först 3 veckor i Senegal. Jobbade för Folk och språk. Och det känner ni till. Och sen åkte jag direkt till Centralafrikanska republiken. Jag landade i Kamerun. Och så åkte vi bil in. Det var min kollega Giselle då. Vi båda har ju erfarenheterna av RCA tidigare. Ja, och vi blev hämtade av en direktör för den organisation vi skulle jobba med. Alltså vi jobbade för i IFK samarbetspartner i RCA sedan lång tid tillbaka. Heter Evangeliska Baptistsamfundet heter det. EIB en förkortningen. Och sen 2013 knoppade den av en organisation för humanitära insatser. Och den heter ADDI. Och det betyder Action pour le développement intégral des humains. Alltså aktiviteter för en fullständig utveckling av människan. Den tar hand om alla sociala aktiviteter, sjukvård och skolor och allt mikrofinanser och såna där saker. För numera så kan inte kyrkan ska ha hand om det kyrkliga, allt som har med gudstjänster och så och evangelisation. Och sen den här organisationen ska ha hand om de sociala insatserna. Och det är för att det är lättare att få pengar då ifrån till exempel Svenska missionsrådet och ifrån alla andra biståndsorganisationer. Så det är helt enkelt därför. Och vi skulle, Giselle och jag, vi skulle bland annat stötta den här organisationen ADDI på olika sätt. Kapacitetsutveckling, se över strukturerna och försöka skaffa pengar till dem. Och vi har rest på väldigt mycket. Och vi har rest på urdåliga vägar. Alltså bitvis eller långa sträckor kan man inte kalla det väg. Och den var fyrhjulsdriven men definitivt inte ny. Men vi hade en fantastisk chaufför. Det var direktorn på den här Addin som vi samarbetade med då. Och vi kan säga, det var bara tre incidenter. Och det första var, vi hade åkt några mil och sen var vi tvungna att stanna. För vägen var så dålig så det var massa gyttja och vattenpölar, stora. Och massa bilar som satt fast så vi var tvungna att gå ut och titta hur vi skulle ta oss vidare. Men då började det ryka ur motorn. Så det fick vi åtgärda först då. Och när vi öppnade så såg vi att på kylarbehållaren där, locket var inte på. Och då blev vi ju alldeles förskräckta för vi tänkte nu var är locket. Vi hade ju åkt några mil och på de här skumpiga vägarna så var väl där borta. Men det låg bredvid. Ja, det var att fylla på vatten och skruva på locket ordentligt. Och sen försöka ta sig förbi den där gyttjan då. Och det gick bra. Andra gången, och det var när vi skulle starta en längre resa. Jag råkade titta på ett hjul. Och jag brukar inte bry mig om bilar så här. Men då såg jag att skruvarna på ett hjul var lösa. Och det var väldigt löst på ett hjul och lite mindre löst på andra. Så det fick vi ju skruva. Se till så det blir i ordning. Och vi kunde åka vidare och vi tappade inga hjul på vägen. Den tredje gången, fick vi för punktering. Men det kom på ett väldigt lämpligt ställe. Vi skulle precis parkera för vi skulle gå in på en gudstjänst. Och då kände vi hur det pyste i ett däck. Men då stod en bilmekaniker och tittade på och skrattade åt oss och pekade på däcket. Så det var inget problem där heller, för det fick vi hjälp med att laga däcket. De här tre grejerna jag lyfte fram där för att vi förstår, vi kände Guds beskydd över vår resa. De här två första incidenterna kunde ju blivit väldigt allvarliga egentligen. Och den tredje, ingen av oss är ju så värst praktiska så det hade ju tagit sin rundliga tid att fixa det. Men det hände på det bästa stället det kunde hända på. Vi får räkna med Guds beskydd. Och jag vill tacka er för alla förböner för vi har ju känt Guds närvaro på ett alldeles speciellt sätt. Det går inte att förklara. Men vi har sagt det till varandra många gånger. Ja, men det här skulle inte vi klarat av om inte Gud hade varit med. Och för att vi har vänner som ber för oss i Sverige. Och tack för det, att ni har orkat med det. Jag har ju pratat mycket om det Centralafrika de sista åren här. Och det centralafrikanska folket har lidit helt otroligt. Det är cirka 20%, och då tar jag inte till i överkant, som har flytt sedan 2013 och bor nu i flyktingläger utanför vid gränserna till RCA. Och när vi åkte tillbaka till flygplatsen i Kamerun så såg vi ett par stora flyktingläger på vägen. Alltså så långt ögat kan se så var det bara tält, 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 tält. Ja, Men det var väldigt lugnt och stilla och det var väldigt välorganiserat måste jag säga. Och solen sken och det gjorde ju att det inte var blött. Men jag tänkte, tänk när de här regnen faller, då blir det ju en sörja av hela lägret. Och det måste vara fruktansvärt att bo i tält, även när det är varmt. För när det är varmt, då blir det varmt. Och är det kyligt, då blir det kyligt. Men det är väldigt många också som har flytt inom landet till olika områden då där det är lugnare. Och jag tror att varenda människa har fått lämna sitt hem ibland för att fly ut i skogen. Bara fly hals över huvud och sen komma tillbaka när det har lugnat ner sig. Och vi, en av våra uppgifter var att lyssna på våra vänner och människor vi träffade, vad de hade varit med om och höra hur de mådde. Och om vi kunde göra någonting, om Addi kunde göra någonting, om EFK kunde göra någonting. Bland annat så pratade jag med en pastor. Han är några år äldre än jag och jag känner honom sedan långt tillbaka. Och det tar mycket mer när de berättar saker som man känner och som står en nära. Och han bodde då i en ort. Det var mycket muslimer där. Och så var det kristna och icke-kristna också naturligtvis. Och det var 2013 när Seleka då, den muslimska rebellgruppen, eller som bestod av många rebellgrupper men som enade sig för att erövra landet. Och de kom plötsligt på alla ställen i RCA, bara slog till. Och man kan säga att det var som en erövringsraid. Och de attackerade alla icke-muslimer. Och även muslimer som bodde på den orten, de drogs med i alltihop det här. Och förföljde även de icke-kristna. Och de icke-kristna, de fick bara fly hals över huvud, lämna allting var de befann sig och fly ut i skogen. Och den här familjen fick också ge sig iväg. Och då blev det så att i röran, för det blev ju en fruktansvärd röra, så var det ett av barnbarnen som kom bort. De fick inte med sig honom. Och de kunde inte få tag på honom, så de fick springa iväg utan honom. Efter ett par veckor i skogen så kunde familjen ta sig hem, ta sig tillbaka. Och då fann de att deras hus var nedbränt. Det fanns ingenting kvar av det. Och det var ju naturligtvis inte det enda huset. Inte en sak fanns kvar. Och han sa att han sörjde sina böcker för han tyckte att han hade ett stort bibliotek. Man kan ju tänka, det är väl inte så farligt, man kan köpa nya böcker. Men i RCA finns det inga bokhandlar. Och hade det funnits hade han inga pengar. Och det är inte tal om att ladda ner i några datorer eller i några läsplattor eller någonting sånt här. Utan han var totalt utan böcker. Men det värsta var ju att de saknade barnbarnet. Men barnbarnet var ju tillräckligt stort så han visste ju vad han hette. Och han visste ju vad farfar eller morfar hette också, att det var en pastor. Och de människorna barnbarnet kom till kände igen pastorn, så barnbarnet kom tillbaka så småningom. Nu den här familjen ville inte stanna kvar på orten utan de flyttade till en närliggande stad och de har fått börja om från början. Och här finns det ju inga försäkringar och även om han är pensionär så blir det ju inga pensioner utbetalade. Så här är det kamp för livet. Nu slutar det relativt bra för den här familjen. Alla är i livet. Men de är utan allting. Men det är ju väldigt många som då där någon familjemedlem har blivit allvarligt skadad eller helt enkelt har blivit dödad. Vi firade gudstjänst på den här orten där pastorn bodde då han flydde. Och det som förvånade mig, det var att det var en så ljus gudstjänst. Jag tänkte att här blev det mycket grämelser och mycket varför och så där. Men det var en tacksamhet till Gud. Och det var ingen bitterhet. Och de tackade Gud för hans nåd och barmhärtighet och kärlek och hans beskydd i allting. Och det här var genomgående var man än kom. Och det var inga klyschor, utan man kände att ja, de här människorna, de har kontakt med Gud. Och det är någonting som jag bär med mig. Jag är förvånad över att folks vardag fungerar så bra. För att det är totalt kaos. Det är ju anarki, kan man säga. Men det flyter på relativt bra och nu får vi hoppas med valet som håller på. Första valomgången är gjord och den 31 januari kommer den andra valomgången. Och vi får hoppas då att det blir bra. En annan uppgift för oss, det var att skriva rapporter till Sverige om vad vi såg och vad vi hörde och om folks behov. Och behovet inom kyrkan och inom den här organisationen. Och det var ju för att IFK då eventuellt skulle kunna stödja och de här nätverken för gamla missionärer då. Och vi har dokumenterat och vi har skrivit. Och nu har vi skrivit en slutrapport och skickat iväg både till IFKs missionsledning och till de ansvariga för nätverket. Och nu är det faktiskt så att vi kallade på en hel dag att prata, samtala med IFK om allt vi har upplevt. Och det finns ju på papper, inte allt, men mycket. Bed gärna för den dagen att den blir bra. För IFKs insats kunde bli mycket, mycket bättre på ett mycket, mycket enkelt sätt. Vi tycker, Giselle och jag då, att man ska hjälpa på plats i ett sånt här land. Och att vi inte längre kan prata om vi och dem, att de ska klara sig själva. Nu har de så mycket kapacitet så nu ska de klara sig själva. Nej, vi får sluta tänka på vi och dem. Vi lever i samma värld och vi ska hjälpa varandra så gott det går. Nu hade vi två andra uppgifter också. Och det var för att strukturera upp den här NGO:n som jag redan har nämnt om. Och sen då för att försöka hitta pengar i internationella fonder för verksamheten. Men de här uppgifterna, vi jobbar ju väldigt mycket med det. Men de får jag återkomma till och berätta mera om i en kafékväll. Och här känner vi också hur vi har gått av Gud förberedda gärningar. Jag är så tacksam för den här hösten att jag erbjöds den här möjligheten att få åka och att jag hade möjlighet till det. Det kan man ju göra när man är pensionär. Så. Jag vill ändå avsluta med att läsa om fridsfursten. För här... Julevangeliet i Gamla testamentet kom för mig många gånger i RCA. Jag förstår Israel under sin ockupation. De längtade efter Messias, efter fridsfursten. Och nu vet vi att fridsfursten har kommit. Han är född, död och uppstod för vår skull. Och... jag läser först. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt. du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska det glädja sig som man gläds under skördetiden. Som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågare stav, liksom i Midjans tid. Och skon ska krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod. Allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nit älskan ska göra detta. Och det är om denna fridsfursten vi får tala. Och det är om den, och det är för honom som vi arbetar för att hans rike ska tillkomma. Både här i Sverige men också i RCA. Och det är fantastiskt att ha möjlighet att få vara med i detta verk. Tack ska ni ha.
Jag ska läsa från Lukas 10, 25-37. Det är det vi brukar kalla den barmhärtige samariten. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står det i lagen? Vad läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slitt av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: Sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör som han.